Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Vi har idag temat Guds helgedom, eftersom vi håller oss till den gamla handboken. Och vi lyssnade redan till predikotexten från Lukas 2, som berättar om Jesus som 12-åring i templet. Det här är den enda berättelsen om Jesus från hans tidiga barndom tills han börjar sin offentliga verksamhet. Vi ska stanna inför tre huvudtankar i texten och slutligen också ställa oss samma fråga som Jesus ställde till sina jordiska föräldrar. Den första tanken, huvudtanken i texten är: det är viktigt med fest och traditioner. Maria och Josef gjorde som de brukade. Det står i versen innan vår text: hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem. I femte Mosebok 16 föreskrivs att alla män ska fira tre högtider i Jerusalem. Det står så här: tre gånger om året ska alla av manligt kön hos dig träda fram inför Herrens, din Guds ansikte, på den plats som han utväljer, vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden. Det osyrade brödets högtid är detsamma som påskhögtiden. Om man bodde långt från Jerusalem försökte man åtminstone ta sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Det gjorde hans föräldrar. Det var för långt att gå varje högtid. Och det var vanligen då så att mannen som då hade som skyldighet att gå till Jerusalem, att han också hade sin familj med sig. Och det är mycket väl möjligt att Jesus också tidigare hade följt med sina föräldrar till Jerusalem. Men den här gången var det någonting speciellt. Han var 12 år. Det här var det år när han påbörjade undervisningen som pågick under ett års tid, för att vid 13 års ålder bli lagens son. Det var någon slags myndighet för en judisk pojke. Och det motsvarar på sätt och vis vår konfirmation. Det är möjligt alltså att Jesus hade varit med tidigare. Nu var han med som en lärling på ett annat sätt än förr. Det är möjligt att föräldrarna brukade stanna hela högtiden under de 7 dagarna, fastän det inte var föreskrivet att vara med under hela det osyrade brödets högtid. Tydligen gjorde Maria och Josef så. Och det betyder att om man tänker på den långa vägen att gå till fots från Nazaret till Jerusalem och tillbaka, så kan man uppskatta att det var i stort sett 3 veckor på resa. Då kan vi jämföra lite med hur mycket tid vi är beredda att sätta på att besöka en gudstjänst. Gud hade gett sitt folk hårda bud. Många gånger sägs det att folket var motsträvigt och olydigt. Och det här är någonting som gäller oss alla människor. Vårt kött vill inte som Gud vill. Också vi behöver yttre traditioner som fungerar som ett regelverk, så att vi inte kommer bort från Guds ord och blir lata. Vi behöver också ta ansvar för varann i det här, så att ingen blir efter på vägen. Sådana tider när vi inte känner för att gå till Guds hus, behöver vi en yttre ordning, så att vi går som vana. För vår onda natur får oss annars snart bort. Av senare berättelser vet vi att Jesus också besökte synagogan varje sabbat. Det var för långt att varje sabbat gå till Jerusalem, och därför byggde man upp synagogor i städerna och byarna, där man då kunde samlas för att lyssna till texterna och be och lovsjunga. Och på samma sätt ska vår strävan vara att varje söndag besöka Guds hus. Nu har vi av olika orsaker inte så bra ordnat att vi har gudstjänst varje söndag här. Men vi ska inte sluta sträva efter att hålla gudstjänst varje söndag. Vi behöver gemenskapen kring Guds ord och sakramenten. Och för vårt kötts skull behöver det bli en vana. Inte minst för våra barn är det oerhört viktigt att ha tillfällen med fest och gudstjänst, där vi får uppleva glädjen i att ha gemenskap med andra kristna. Och att vi känner, som psalmisten säger, jag gladdes när man sa vi ska gå till Guds hus. Det andra som vi ska stanna inför är: Gud bor där hans ord hålls i ära. När Maria och Josef ska återvända till Nazaret gör de en märklig underlåtenhet. De har inte koll på att Jesus inte är med dem. Om det är så att han redan är van att resa med dem, så kan det hända att de har litat på att han känner systemet. Det finns möjligen sådana som särskilt tar hand om barnen och ungdomarna i grupper. Och de räknar med att han finns där i den här gruppen. Men först när de har vandrat en hel dag märker de att Jesus inte är med. Tänk er in i den här situationen. Det är inte underligt om Maria och Josef blir väldigt oroliga. Ja, det är ett hårt slag för dem. Fruktansvärt. Tänk vad de har varit underlåtna. Att de har försummat sig. Sen återvänder de nästa dag, och först följande dag, på den tredje dagen, hittar de honom i templet. Hur månne det var att försöka få tag i sömn de nätterna? De måste ha gjort sig väldiga förebråelser. Ja, det var nog en prövning. När de sen hittar honom i templet på tredje dagen, så blir de verkligen förvånade när de hittar honom i samtal med judarnas lärare, alltså rabbinerna. Och det är inte bara så att han lyssnar, utan han rent av ger förståndiga svar på rabbinernas frågor. Rabbinerna brukade där i templet undervisa och föreläsa i grupp, och så kom människor och satte sig runt eller stod runt dem. En del av undervisningen bestod av frågor och svar. Ibland ställde folket frågor. Ibland frågade rabbinerna. Nu deltar Jesus som en Israels lärare genom att besvara frågor. Och han är inte ens fullvuxen. Han har ju just nu bara påbörjat sin konfirmationsundervisning. Jesus visade sig redan här vara en ovanlig pojke. Det fanns inget som skulle antyda att han ända ifrån barndomen var medveten om sin gudomliga natur. För han växte ju upp som andra barn. Han lärde sig tala och läsa precis som andra. Och visst var han ett förunderligt barn, för det heter ju: pojken växte till och fylldes av kraft och visdom, och Guds välbehag vilade över honom. Det är beskrivningen av hans liv mellan den tidiga barndomen, när man besökte templet vid 40 dagars ålder, och när han var 12 år. Han växte till och fylldes av kraft och vishet. Men åtminstone vet vi att här i templet är han medveten om vem han är. Maria tillrättavisar honom genom att tala om Josef som Jesu far. Din far och jag. Men Jesus vet bättre. Han säger att han måste ägna sig åt det som tillhör hans far, det vill säga hans himmelske far. Enligt andra översättningar säger Jesus att han måste vara i sin faders hus. Kontrasten är tydlig. Josef är inte hans egentliga far. Jesus vet att hans far är Gud själv. Jesus är sann Gud, född av fadern i evighet. Och nu vistas han i sitt egentliga hem. I detta hus bor hans far. Där finns han genom lagens ord. Där finns han genom de blodiga offren som uttryck för evangeliet om syndernas förlåtelse. Den viktigaste uppgiften föräldrar har är att lära barnen att hålla Guds ord i ära. Det hade Maria och Josef gjort. De hade tagit med Jesus till synagogan varje sabbat, och de tog honom också med på den årliga påskresan till Jerusalem. För en stund sedan betonade jag traditionernas betydelse. Det finns ändå en risk med att betona traditionerna för mycket. Idag är det tyvärr så att det är falsk lära och falsk gudstjänst som på många håll har tagit över de goda traditionerna. Det goda har allt mer börjat blandas med ont. Man håller inte Guds ord i ära, utan drar det i smutsen genom att jämställa det med mänskliga ord som är fulla av fel och brister. Då gäller det att fråga efter Guds ord i första hand och inte vara bunden av traditioner som leder vilse. Det här är verkligen farligt. Om vi för traditionernas skull är med om verksamhet där Guds ord inte hålls i ära, då är det vår skyldighet att säga ifrån. Vi får inte godkänna falsk lära tillsammans med den rätta läran. Och kan vi inte driva ut den falska läran, så måste vi dra oss ifrån den. Guds ord säger att vi ska varna villoläraren, så som Paulus säger i Titusbrevets 3:e kapitel. En villolärare ska du visa ifrån dig sedan du varnat honom en första och en andra gång. Det är alltså inte tillräckligt att bara tyst dra sig undan. Villoläraren måste ju få veta om sin synd, och du ska varna honom för den. Detsamma gäller varje broder som lever oordentligt och inte enligt Guds ord. Enligt andra Thessalonikerbrevet 3. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följa de lärdomar som de har fått av oss. Vi har ju också fått andra anvisningar, bland annat av Jesus i Matteus 18 och i 1 Korintierbrevet 5 av Paulus, där vi har fått veta en klar ordning för hur vi ska gå till väga när vi förmanar i församlingen. Men det gäller också omvänt. Om vi vet om ett ställe där Guds ord predikas rent och klart, så ska vi inte avhålla oss från att gå dit och söka gemenskap med dem, fast vi inte brukar göra det. Eller särskilt inte om vi känner ovilja mot dem. Då kan det också bli så att traditionen för oss vilse. En dålig tradition. Och då sysslar vi med schismatisk verksamhet. Då är det vårt kött som regerar oss och inte Jesus Kristus. Det är inte någon god kristen praxis att undvika predikanter som man inte tycker om, eller för att de är torra, eller annars inte predikar på ett sätt som inte tilltalar oss, om de har en klar och biblisk förkunnelse. Då är faran stor att det är vårt kött som försöker lura oss att dra oss undan av vår lathet. Det allra värsta är om vi talar illa om sådana predikanter inför andra och så vanärar Guds ord. Det här är frågor som vi idag ska rannsaka oss inför. Håller vi fast vid gamla traditioner och gemenskap och stöder den med våra pengar, trots att vi därmed kommer i konflikt med Guds ord? Guds ord säger att vi inte ska tillåta falsk lära och orent liv ibland oss. Eller låter vi bli att söka oss till sådan gemenskap där Guds ord hålls i aktning och ljuder rent och klart, för att vi inte brukar vara där? Eller för att vi är rädda för vad människor ska säga om vi går dit? Det finns alltså två diken när det gäller vårt förhållande till andra kristna. Det ena diket är unionismen. Att vi delar andlig gemenskap utan att vi har enhet i tro och bekännelse. Och det andra är schismen. Att vi av kötsliga orsaker vägrar gemenskap med dem som har samma tro och bekännelse som vi. Vi ska be Gud bevara oss för människofruktan. Och att han ska ge oss en sann gudsfruktans ande som frågar efter att Guds ord hålls i ära. Det tredje vi ska stanna inför är att Jesus är ett föredöme i lydnad. Maria och Josef sökte efter Jesus som de förlorat kontakten med. De hittade honom i Guds hus. När Jesus förklarade för dem varför han skulle ägna sig åt det som hör till hans fader, förstod de inte vad han menade. Men han följde med dem till Nasaret. Och han var alltid lydig mot dem. Tänk vilket barn. Han var alltid lydig mot dem. Det här visar att vi ska ha den rätta prioriteringen klar. Först Gud. Sedan människor. Även om det för Jesus var självklart och viktigt att lyda sina föräldrar, kom de i andra hand i förhållande till hans himmelske far. Men hans far hade inte gett någon befallning att han skulle trotsa sina föräldrar och stanna kvar i Jerusalem. Nej, han var lydig mot dem. Därför ska vi också se våra jordiska föräldrar som Guds representanter, som vi ska lyda och högakta. Det finns ingen gräns för det budet. Det spelar ingen roll hur gammalmodiga och hur enögda vi tycker att våra föräldrar är. Det är alltid våra föräldrar som vi är skyldiga att högakta. Men om de kommer med något bud eller förbud som går emot Guds bud, då har vi skyldighet att sätta Gud över föräldrarna. Det heter ännu i slutet av texten: hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Också fast Maria inte förstod allt, bevarade hon allt i sitt hjärta. Och så fick Lukas senare veta om allt det här och kunde föra det vidare till oss. Det hörde till Jesu förnedring att han i allt skulle vara lydig. Han var universums herre. Han ägde all makt, ändå lyder han människor. Han måste göra det för att kunna bli vår frälsare. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Därför kunde han frälsa oss från synd, död och djävul. Därför kunde han ge oss sin rättfärdighet, som kläddes på oss i dopets bad. Och som vi får hänvisa till den gång när vi står inför domaren. Vi behöver inte träda fram själva. Vi får visa på Jesu rättfärdighet. I hans namn får vi stå där. Då Maria förebrår Jesus att han hade varit olydig, måste han påminna henne att han inte är ett vanligt barn, utan att han har en annan far. Nu visar Maria det rätta sinnelaget. Hon tar emot hans ord och bevarar det i sitt hjärta, fast hon inte förstår det. Och så här ska vi också ta emot Guds ord, inte ifrågasätta det och visa det ifrån oss, fast vårt förnuft skulle sätta sig emot det och anse det vara en dårskap, utan ta det till oss, också fast vi inte förstår det just då. Och nu har vi också Jesu föredöme i det vardagliga livet, Han var lydig i allt. Det är också vår plikt. Man har spekulerat en hel del i vad Jesus gjorde och hur han var i sin barndom. Det kan sammanfattas i de här fyra orden. Han var alltid lydig. Jesus gick in i de praktiska sysslorna som barn hade att göra på den tiden. Han har därmed helgat våra små vardagssysslor så att det är just det som behagar Gud. Ofta önskar vi ha särskilt fromma och framstående uppgifter där vi får synas och bli uppmärksammade. Så har också munkar och nunnor gjort när de har gått i kloster för att mena att de är särskilt heliga när de ägnar hela sitt liv åt Gud. Men Gud vill att vi ska vara trogna på den plats där han har ställt oss. Vi ska göra våra vardagsuppgifter troget och i lydnad mot dem som har gett oss uppgifterna. Visst är det så att det inte alltid är så roligt att göra de sysslor vi är satta att utföra. Men om det är just våra sysslor, då ska vi göra dem troget. Som om vi gjorde den för Gud själv. Och inte drömma om andra uppgifter. Begreppet underordning är inte särskilt populärt i vår tid. Det står i motsats till självförverkligande, som är mycket mer tilltalande. Om man underordnar sig, tappar man initiativet. Då måste man följa det som andra föreskriver. Men Gud vill ha ordning, både i samhället och i församlingen. Och också i familjen. Barnen ska lära sig att lyda sina föräldrar. Och så är det också med oss i förhållande till Gud. Vår uppgift är att lyda när Herren talar. Och att i lydnad och trohet fullgöra just den uppgift som han har gett oss. Så ska vi slutligen låta Jesus ställa samma fråga till oss som han ställde till sina jordiska föräldrar. Varför har ni letat efter mig? Varför har ni letat efter mig? Jesus förebrådde dem för att de inte hade insett att han måste ägna sig åt det som hör till hans far. Letar du efter Jesus? Var söker du honom? Det finns många ställen som påstår sig visa vägen till Gud. Det finns också många som tror sig veta var vägen till Jesus går. Men ofta leder de vilse. Det är som Lina Sandell sjunger i det som vi har i Sions harpansång nummer 89. Många röster ska du höra som ej utgått från din Gud. Många ton ska nå ditt öra av förakt för Herrens bud. Det finns många hemlösa bland oss. Jag tänker då inte på de stackars fattiga som inte har någonstans att bo, utan på de andligt hemlösa som finns runt omkring på våra arbetsplatser, kanske också i vår släkt. De irrar omkring, kanske för att de inte är nöjda att stanna i sitt andliga hem. Men det kan också bero på att man inte längre är hemma där man brukade vara hemma. Där finns inte längre den klara herderösten. Då är det väl signat att vi får ha ett hem i Guds kyrka på jorden. Vi har ingen ren församling att hänvisa till. Den församling som samlas här idag består av idelsyndare. Den är snarast ett sjukhus där vi får söka upp den stora läkaren och inrätta oss efter hans vård. Den är en plats där dit syndare får gå för att vid korset finna förlåtelse för sina synder och kraft för den dagliga kampen. I det hemmet har vi, när det fungerar som det ska, en gemenskap som förmanar och tröstar. Får en ber för sin svage och ovärdige herde att han ska ge dem rätt och god föda. Att han ska vägleda dem och trösta dem i deras prövningar. Och de tar ansvar för varandra när något inte är som det ska vara. Det största av allt är att vi har det heliga sakramenten, där Jesus själv ger sig till oss. Idag finns det många frågetecken kring jordiska församlingar. En del av oss har nyligen upplevt en chock i sin närmiljö, en oerhörd besvikelse. På olika håll i lutherska bekännelsetrogna församlingar har vi upplevt hur vargar har sargat fåren på det mest fruktansvärda sätt. Och kanske du då tänker att det inte är värt att ansluta sig till en yttre församlingsgemenskap, eftersom alla församlingar är behäftade med svagheter. Vi vet att djävulen försöker söndra just dem som i allt vill hålla fast vid Guds ord. Därför ska vi inte vara förvånade över att han allt för ofta lyckas med sina attacker. Men det är en stor nåd att Herren ännu söker oss med frågan: varför letar ni efter mig? Han ger ju också svaret. Jesus finns där Guds ord predikas och sakramenten förvaltas efter hans instiftelse. Och det sker, Gud vare lov, mitt ibland oss. Gud har gett oss kristna rätten och skyldigheten att upprätta det som kallas församlingar, för att se till att Guds ord förkunnas och sakramenten förvaltas, för att bära gemensamt ansvar för varandra och för att se till att Guds ord kan spridas ut bland ännu fler. Vi ska inte heller glömma bort att ha Jesus med i våra hem. Inkommande söndag har vi ingen gudstjänst. Den söndagen påminner oss om hur Jesus helgar hemmet. Hemmet är den viktigaste platsen att samlas inför Guds ord och styrka varandra inför livets strapatser. Det är också därför som djävulen är så mån om att slå sönder just äktenskapen och hemmet. Ni fäder har ett ansvar att vara Guds ledare i hemmet. Och ni mödrar har den viktigaste uppgiften av alla jordiska uppgifter: att fostra och leda barnen, att ägna sig åt det som hör Guds rike till. Må Gud hjälpa oss alla att förvalta den uppgiften, så att hans rike utbreds och Kristi namn blir känt och ärat. O, så låt det dyra ordet följa dig vart än du går, vid det himmelskt rika bordet kraft för vandringen du får. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord skall ur Herrens hand dig rycka, om du bliver vid hans ord. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.